Från att ha varit en pajasförening som mest lekte med storhetsvansinne var vi plötsligt en fotbollsklubb som det pratades om både innanför som utanför landets gränser. Jag har alltid drömt om ett liv som fotbollsproffs. Att få komma till en viktig match i Champions League eller VM i klädd kostym. Att uppleva spänningen, nervositeten, förväntningarna. Bussen som anländer. Spelarna i vit skjorta och solglasögon som kommer ut en i taget och är redo att möta fansen. Men vem har sagt att man måste spela i VM för att få komma i kostym till match? Som 39-åring, en stekhet sommardag, 17 år efter att vi grundat Munsala United, skulle min dröm gå i uppfyllelse. Inför vår bortamatch i Ylivieska diskuterade vi i vår WhatsApp-grupp om det nu var dags att göra verklighet av kostymdrömmarna. Något sånt börjar inte jag med, svarade förstås en av tuffingarna i laget. Men en handfull spelare var i alla fall med. Jag fixade namnskyltar att hänga runt våra halsar, sådana som jag sett att spelarna i Champions League har när de anländer till match. Vi steg ombord på bussen och gav oss iväg. När vi var framme var det dags för stunden jag väntat på. Mika, som var för tuff för att klä sig i kostym, fick gå ut och filma. Någon nytta måste man ju ha av tråkmånsar också. Bussdörren öppnas och vi kommer ut, en i taget. Kasper och Fredda har vit skjorta, svarta byxor, solglasögon, hörlurar runt halsen. De vinkar kaxigt åt fansen som inte fanns. Mappi ser snabbt ut, försöker dölja sitt ansikte och skynda vidare. Nea kommer ut med en boll under armen. Jag kommer ut, sista av alla, nickar stödigt mot kameran och går iväg. Den upplevelsen, den ger mig gåshud än idag. Jag tycker att det finns för få lekparker för vuxna. Platser där vi kan drömma, skratta och ta ut svängarna. För mig blev Munsala United en sån plats. En lekpark deluxe. Mitt namn är Thomas Knuts och idag är jag lyssnarnas sommarpratare. Jag är hemma från Monäsen i Karleby och jag har varit fotbollsproffs på riktigt, riktigt låg nivå. Jag har varit anfallare, tränare, lagledare, kommunikatör, sekreterare och klubbpresident i vårt Mono. Idag är jag bosatt i Larsmo med min fru och våra två barn. Till vardags jobbar jag med hållbarhetsfrågor och cirkulär ekonomi. Men mycket av det jag gjort och gör har sin bakgrund i vad jag lärt mig i Mono. Det här är historien om hur vi tog en liten, liten fjäder och skapade en rejält välväxt höna. Det är historien om hur vi som aldrig fick ett samtal från den legendariska tränaren Sir Alex Ferguson i Manchester United istället valde att skapa vårt eget näst bästa alternativ. I Munsala, där Manu blev Mono. Och där jag fick äran att bli en Monoman. Det är en regnig sommardag och Munsala sportplan, eller New Trafford som den numera heter, är blöt som en sjö. Munsala United har hemmamatch mot rödvitrandiga GBK från Karleby. Ja, det är alltså inte fråga om GBKs första lag. Eller andra. Mono möter GBK 3. Och på läktaren sitter Ralf, Christer och Mika. Trogna hemmafans hela bunten. Det är 2 minuter kvar av matchen. Det står 1-1 när vi går till anfall. Jocke slår ett inlägg som landar i en vattenpöl framför mina fötter. Jag får till en halvlyckad träff på bollen. Men den går via GBKs målvakt i mål. Vi leder med 2-1 med 1 minut kvar. Och glädjen, den är total. GBKarna hänger med huvudet. Det var ju offside, försöker målvakten övertyga domaren om i ett desperat försök att komma in i matchen igen. Men det var inte offside. Det såg den 70-åriga domaren tydligt från mittlinjen där han hållit till under matchens gång. Det är seriematch i division 6. Den lägsta serienivån som finns. På den beige målfärgsflagnande läktaren sitter våra 3 fans och myser. Mono vinner med 2-1. Vi grundade Munsala United vintern 2002 och jag tror på riktigt att det är något av det bästa jag varit med om hittills i mitt liv. Dagen jag gifte mig och dagen vi fick våra 2 barn får väl ändå rankas högre, men sen kommer Mono. Under årens lopp har vi fått uppleva det mesta som fotbollsproffs gör, åtminstone utanför planen. För även om det är kärleken till fotbollen som fört oss samman, så är det tack vare, eller på grund av, det vi gjort utanför gräsplanen som gjort Mono till vad det blivit. Det man inte är får man väl helt enkelt se till att bli. Och förutom fotbollsproffs har jag fått vara rockstjärna, actionhjälte, journalist och författare. Efter 5 säsonger i klubben tyckte jag det skulle vara kul med en historik. Så jag skrev en 100-sidig bästsäljare och lagkompisen Dennis tog ansvar för att layouta den. Boken med glimten i ögat, 5 år med Munsala United, såldes i över 80 exemplar och var sannolikt en av de mest sålda böckerna på bybutiken i Munes det året. Och eftersom ingen ville recensera den så skrev vi vår egen recension. Och den var lyrisk. Recensenten kallade den en av de intressantaste böckerna som getts ut i Munsala det året. Det fanns också mycket annat man kunde göra i Munsala United för att förverkliga sig själv. Mittbacken Mickey var hjärnan bakom vår musik och hans första låt Red and Glorious lanserades i ett omklädningsrum inför en träningsmatch i Korsholm. Till låten behövde vi förstås också en musikvideo och jag fick spela mitt livs första gitarrsolo när vi filmade in videon i solnedgången på klipporna i Växala en vacker sommarkväll. Och så var vi plötsligt rockstjärnor också. Jag kan egentligen bara komma på en sak som vi inte har gjort i Mono. Ni vet hur det brukar se ut på stora matcher. Stämningen byggs upp, musiken spelar, publiken applåderar och spelarna kommer in hand i hand med typ 6-åriga juniorer. Juniorerna ställer sig framför stjärnorna och så presenterar spelarna genom namnupprop. Det skulle jag också ha velat vara med om. Och vi hade en plan för hur det skulle bli verklighet. Vår plan var att få tåga in till en match inför en fullsatt läktare på centralplan i Jakobstad. Tanken var att vi 20-40-åriga gubbar skulle komma intågande hand i hand med Jaro-spelarna inför en av deras ligamatcher. Ja, men tänk er själva, publiken applåderar och spiken hälsar spelarna välkomna och ut kommer HJK från Helsingfors och Jaro hand i hand med Mono. Känslan hade varit magisk, men vi insåg också att dåtidens Jaro-kärnor som Jimmy Varg och Niklas Storbacka och gänget var rätt småväxta och sannolikt hade skymts när våra betydligt kraftigare spelare hade ställt sig framför dem. Så den drömmen har inte förverkligats ännu. Fotbollsmässigt nådde vi sommaren 2007 vår största idrottsliga framgång. Efter en succéartad säsong var vi klara för spel i division 4. Nu blev det fotboll på riktigt. Vi skrev kontrakt med Nicke som huvudtränare och säsongen började med en succéseger borta i Haapavesi. Vinst med 4-2. Men glädjen blev kortvarig. Inför varje match samlades vi till genomgång av dagens laguppställning och taktik. Spelskjortorna drogs på, benskydden sattes på plats och de vita sockorna som en del glömt att tvätta eller en storka efter förra träningen drogs upp. Det luktade match. En blandning av sura strumpor, torrt gräs och svettiga matchtröjor. Så var det dags. Nicke öppnade sitt ritblock och dagens lag skulle presenteras. I det 70-tals bruna och riktigt fula omklädningsrummet, som det alltid var cirka 30 grader i på somrarna, satt några förväntansfulla grabbar och väntade. Dagens motståndare kommer att passa oss perfekt, sa Nicke varje gång. Och varje gång hade han fel. Dagens motståndare passade oss aldrig perfekt. Och inför den sista omgången var det kalla fakta som gällde. Det krävde seger mot Kåpallo i Kalajoki. Annars skulle vi falla ner till division 5 igen. Vi anlände till Kalajoki och allt såg bra ut. Grabbarna var taggade och vi hade en bra känsla. Men så började matchen. Och med 90 minuter spelat stod det 7-1 till hemmalaget. Upp som en sol, ner som en pannkaka. Tack och hej division 4. När vi kom in i omklädningsrummet var stämningen inte som man kanske kunde tro. Ingen deppade. Ingen kastade sina skor i väggen. Det var tyst en stund. Sen såg vi på varandra och så började vi skratta. Vi kanske är bättre på något annat, sa Oggi. Och där och då föddes nästa idé. Vi gör en julkalender istället. Under hösten skrev vi manus till julkalendern 48, en Munsala-variant av den amerikanska actionserien 24 med Jack Bauer som hjälte. Jag fick förtroendet att spela Jack, eller Bremers John som han hette i Munsala-tappning. Vi spelade in serien i 24 delar och varje avsnitt började med att jag läste upp. Följande äger rum mellan 13.00 och 14.00. Och så var det full action med brevlådssprängningar, nerbrända minkhus och biljakter tills vi hade gått klockan runt. Julkalendern blev en verklig framgång. Den streamades på vår hemsida och besökssiffrorna sköt denna gång faktiskt i höjden. De 2 minuter långa avsnitten handlade om hur terrorister ville förstöra julen för all framtid och till sin hjälp hade de infiltrerat pälsfarmaren och tillika John Bremers far och bror. Kalendern gavs förstås också ut på DVD och innehåller både en trailer och bloopers. Ett mästerverk, om jag får säga det själv. Ja, det är något speciellt med samhörigheten i ett fotbollslag och atmosfären som skapas i ett omklädningsrum. Människor med olika bakgrund, från varierande förhållanden och med olika intressen där bara en sak finns gemensamt. Kärleken till sporten. Lukten av träningsvästar, linementångorna som sticker i ögonen och så förstås alla dåliga skämt. Ett av våra standardskämt har följt med oss i alla år. Det har funkat på spelare från Munsala, Afghanistan, Vasa, Somalia och till och med Kuopio. Det går till så här och det är lika kul varje gång. När Greger har packat sin väska efter träningen och är på väg ut ur omklädningsrummet säger han ju oftast hej då. Men då är det alltid någon som inte säger hej då. Man avvaktar cirka 2 sekunder tills Greger är utom synhåll. Sen ropar man Greger! Och så kommer Greger tillbaka och säger frågande ja? Och då säger man hej då! Och så skrattar alla, inklusive Greger som inser att han har gått på det igen en gång. Detta funkar på alla språk och är hur kul som helst. I Mono har vi under årens lopp haft spelare från över 10 olika länder. Och det är oerhört lärorikt med olika personligheter och människor med olika bakgrund som tillsammans ska skapa ett fungerande lag. Ibland har vi haft med spelare som vi inte har haft ett gemensamt språk med. Men fotboll är ett världsspråk där fotbollen ska i mål oberoende av hur vi låter. Samhörighet och integration kommer att bli något naturligt för oss. Det fanns ingen strategi eller plan, det bara blev så. Vi behövde helt enkelt alla spelare vi kunde få. Vi har välkomnat spelare från Bolivia och Nigeria, Afghanistan, Somalia, England, Belgien, Albanien, Iran. Och en säsong hade vi 7 olika nationaliteter i vårt lag. Utan dem hade det inte funnits något Mono det året. Det är ungefär som det är på arbetsmarknaden idag. Ska vi ha ett fungerande lag eller land? Så får vi väl helt enkelt se till att välkomna och integrera dem som vill vara med oss. När de första afghanska kvotflyktingarna anlände till Nykarleby fick vi ganska snabbt med 3 av dem, Mehdi, Abbas och Farid. Jag minns så väl första gången som jag skulle hämta dem till en träning. De hade fått låna fotbollsskor och i bilen på väg till träningen försökte vi enligt bästa förmåga kommunicera, utan gemensamt språk. Jag skruvade upp volymen i min Toyota och smådiggade lite med huvudet för att få dem att visa om det var bra eller dålig musik i radion. Första träningen gick hur bra som helst och snart kunde även Mehdi dra Greger, ja, hej då skämtet. Hösten 2016 blev Munsala United ett lag i tidningsrubrikerna av helt andra orsaker än någonsin tidigare. Från att ha varit en pajasförening som mest lekte med storhetsvansinne var vi plötsligt en fotbollsklubb som det pratades om både innanför som utanför landets gränser. Vi omtalades som politiska aktivister. Vi sade syssla med civil olydnad och plötsligt citerades jag i riksmedierna i både Finland och Sverige när jag kritiserade vår regering. Ett år innan hade flyktingkrisen kommit också till Österbotten. Plötsligt skulle 40-talet asylsökande placeras runt om i Nykarleby och frågan som alla ställde sig var förstås: hur ska vi hantera det här? Jag minns inte riktigt vem, men någon föreslog i något skede att vi kanske kunde ordna en välkomstfest åt de nyanlända. Och så blev det. En tisdag i oktober står jag ensam på Skogsvallens idrottsområde. Hösten började gå på det sista. Det var fuktigt i luften, halvmulet, och det började skymma redan vid 19-tiden. Jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig av det vi snart skulle få vara med om. Vi var 7 serienivåer ifrån att kvalificera oss för internationella matcher. Men nu hade plötsligt världen visat sin godhet och istället kommit till oss. En timme senare spelade vi landskamper mot Irak, Afghanistan och Somalia. På efterfesten fick vi höra hur dagens motståndare hade kommit till Europa och vad de lämnat bakom sig. Jag minns hur Sadek visade bilder av sin familj som han lämnat i Irak. Kvällen blev sen och jag for hem och kände tacksamhet över att kunna stoppa om min familj i världens bästa land. Efter en omtumlande kväll kom vardagen emot och inför den kommande säsongen värvade vi en av de nyanlända. Somaliska Jabril skulle bli vår nya skyttekung. Jabril var en härlig grabb. Lugn, charmig och med de vänligaste ögon jag någonsin sett. Han njöt av att spela fotboll. Det blev ganska snabbt klart för oss att Jabril var en riktig lirare. På träningen briljerade han med snabba finter och en bollkontroll som vi inte var vana med. Den här killen var just vad vi behövde som motvikt till de allt äldre och allt tyngre spelarna i vårt lag. Jabril blev direkt en av oss. Han lärde sig de viktigaste fraserna som man behöver i ett fotbollslag i Gärdsgårdsserien i Finland. Hans, offside och hej domaren! Jabril gjorde flest mål i Mono den säsongen. Men trots succé i laget hade myndigheterna ett år senare fattat beslut om att Jabril skulle skickas tillbaka till Somalia. Hans ansökan om asyl hade fått avslag. Efter beskedet om att Jabril skulle skickas tillbaka började vi fundera på vad vi ska göra nu. Jag minns diskussionen med Micke, föreningens ordförande. Ska vi bara se på när Jabril skickas tillbaka till Somalia, det land som han sett sig tvingad att fly ifrån? Ryms han faktiskt inte här? Ska vi bara ge upp utan kamp? Jag heter Thomas Knuts och idag är jag din sommarpratare. Eftersom vi trodde att Munsala United har en stark röst i världspolitiken insåg vi vårt ansvar. Vi beslöt oss för att chocka fotbollsvärlden. Vi hoppar av serien i protest. Och det gjorde vi. På förmiddagen därpå skickade vi ut ett pressmeddelande och väntade på att statsministern, FIFA-presidenten eller åtminstone lokaltidningen skulle ringa. Och det sistnämnda ringde. Och nu blev det igen en rejäl höna av en liten fjäder. Skicka Munsalaborna med enkel biljett till Mogadishu, läser jag på ett diskussionsforum. Nu har nog Munsalaborna missförstått asylprocessen. Och i kommentarsfälten skriver någon: som om någon skulle bry sig vad ett värdelöst never heard of-lag i en byhåla gör. Men ibland bryr sig folk till och med om vad världens minsta och sämsta fotbollslag gör. Fotbollsklubb slutar spela i protest mot asylbeslut, skriver både lokal, nationell och utländsk media. Division 7-laget hoppar av serien. Säsongen tog där och då slut för vår del. Lika bra så. Det hade inte varit någon höjda säsong den här gången heller. Men uppmärksamheten kring vårt avhopp fortsatte och kampanjen Save Jabril blev viral. Som ett brev på posten meddelade bollförbundet som väntat att vi hamnade att betala böter för avhoppet. Vi visste att vårt beslut skulle leda till en del konsekvenser och vi var beredda att ta smällen. Vi skickade ändå in en förklaring och hoppades på förståelse, men beslutet stod fast. Och egentligen inget konstigt med det. Regler ska följas och bryter man mot dem så får man stå sitt kast. Responsen från fansen var enorm. Folk från när och fjärran hörde av sig och ville betala våra böter. Olika typer av stöd och samarbetsförslag trillade in i jämn takt och vi höjdes till skyarna för vår insats. Vi fick priser och utmärkelser och massor med publicitet. Och jag minns hur vi ibland tyckte att det var nästan pinsamt. Vår uppoffring var ju inte speciellt stor. Vi hade 3 obetydliga matcher kvar. Men det vi gjorde var att agera. Och det var antagligen det som skilde oss från mängden. Vad man tänker har sist och slutligen inte så stor betydelse. Det är vad man gör som kan göra skillnad. Med lite perspektiv på det hela inser jag också att man inte ska underskatta betydelsen av att vara ett språkrör. För sådana behövs. Och den här gången fick lilla stora Mono bli det språkrör som privatpersoner och flyktingvänner med stora hjärtan inte så lätt blir. På säsongsavslutningen det året samlades vi som vanligt för att utse årets spelare. Jabril röstades fram som vinnare av vandringspokalen, som naturligtvis ser ut som VM-pokalen. Ska det vara, så ska det vara, har alltid varit Monos motto. Jabril tog emot pokalen, även om jag tror att han tyckte hela situationen var rätt jobbig. Samma kväll passade vi även på att gå in i studion. Mono skulle nu börja med körsång och vi samlade grabbarna för att tillsammans spela in stämmorna eller vad det nu heter till You Raise Me Up. Jag vet inte vad som var sant av det som vår mittback och kapellmästare berättade, men storsångaren Sören Lillkung hade enligt vad som berättades sjungit in verserna och monokören skulle stämma in för full hals i refrängen. Vad som hände efter inspelningen är lite skumt, för vi fick aldrig höra slutresultatet. Det finns säkert en logisk förklaring till det. Det berodde säkert på Sören. Så hur slutar då historien om Jabril? Om jag ska vara riktigt ärlig så vet jag faktiskt inte. Jabril fick avslag också en andra gång och efter det orkade han inte vänta på att polisen skulle knacka på och hämta honom. En dag var han bara borta. Vart han for och hur det gick till vet jag inte heller. Det vi vet är att vi förlorar vår anfallare, han med de vänliga ögonen, min anfallskompis. På något sätt tog han sig ut ur landet och tillbaka till Mogadishu. Ja, precis. De typen på diskussionsforumet tyckte att hela vårt lag kunde skickas med enkel biljett. Ibland gillar Jabril fortfarande mina inlägg på Facebook. Ofta med ett hjärta. Ibland försöker jag chatta med honom. Om det nu är han som svarar, det vet jag inte med säkerhet. Vi kommunicerar med symboler, någon fras på svenska och någon på engelska. Men så mycket mer vet jag inte om hans liv idag. Jag kan bara hoppas, be och tro att han har det bra. Hur maktlösa vi än kände oss över att vi inte kunde göra mer för att få honom att stanna, så är det ändå med tacksamhet jag minns tiden med Jabril. Tiden när han var på väg ut ur omklädningsrummet efter träning och vi ropade Jabril! När han kom tillbaka och frågade ja. Och när vi sa hej då. Och så skrattade vi. Fotbollslivet är som livet i övrigt. Under de 20 år som jag hade förmånen att spela i proffslaget Mono har vi upplevt de flesta känslor som män i 20-40 års åldern kan känna. Glädje och sorg, framgång och motgång, skratt och besvikelse, spänning och press. Som den gången då vi fick lära oss hur det är att leva under den enorma press som fotbollsproffs gör. Vi skulle på bortamatch till en liten ort som hette Mohola. Det ligger så långt borta från Munsala, så om jorden är platt så var vi nog väldigt nära kanten. Till ett sånt ställe ville vi naturligtvis åka buss. Men årets längsta bortaresa skulle förstås bli dyr. Vi fick därför till en bra deal med det lokala bussbolaget. Dealen kom att kallas kvitt eller dubbelt och gick ut på att vi skulle få bussresan gratis om vi vann, betala dubbelt om vi förlorade och betala normal pris om vi spelade oavgjort. För vår del kändes det som en bra affär. Mohola var näst sist i serien. Men bollen är rund och det visar sig att pressen på våra spelare blev för stor. Att buss-vdn dessutom psykade oss med att luftkonditioneringen i bussen kunde vara sönder blev bara för mycket. Trots att vi hade med oss ett starkt lag förlorade vi matchen i Never Heard of Byhålan Mohola. Slutresultatet skrevs 4-3. Det var mitt fotbollslivs tyngsta förlust, där vi dessutom spelar rysk roulette med föreningens ekonomi. Hur situationen kring kvitt eller dubbelt till slut löstes är hemligstämplat, Men saken är utredd, utan advokater, konkurser eller mutor. Flerkvitt eller dubbeltresor blev det ändå inte. En av de stora utmaningarna som vi brottats med är bristen på publik. Vi har försökt med en mängd olika knep, men det är sällan något lyckats. Vi har använt oss av Österbottens program Efterlysningen där vi sökt publik. Vi har testat med omvänt inträde, alltså så att man ska få betalt om man kommer och ser på oss. Vi har lockat med gratis kaffe och bulle i pausen. Ja, den gången kom faktiskt självaste stadsdirektören. Vi kan kalla honom Gösta, men han heter egentligen kanske något annat. Gösta kom när matchen hade börjat, drack kaffe och åt en bulle. Men sen for han innan matchen var slut. Ja, han orkar i alla fall ett tag och ibland måste man också lära sig att glädja sig åt det lilla. Men även om publikfrieriet inte lyckats så är det ändå med glädje som jag minns hur viktiga våra matcher blev för åtminstone en del av Munsalaborna. Jag jobbar under dessa år som förvaltningsdirektör i Karleby stad och en vårdag var jag inbjuden att hålla tal på dagcentrets sommarfest vid Andra Sjön. Solen sken och det var sång och musik och god stämning. Sen blev det min tur att framföra stadens hälsning. Som avslutning frågade jag om det var någon av seniorerna som ville ställa en fråga. Då räckte en äldre herreman ivrigt upp sin hand och frågade: "När har ni nästa match?" För oss i Mono har drömmen om spel ute i Europa alltid varit stark. Problemet har bara varit hur vi skulle ta oss dit. Redan under de första säsongerna insåg vi att den enda möjligheten för oss att kvalificera oss till de stora arenorna var via Finska kuppen, där alltså såväl bottenskrapet som ligalagen får vara med. Vi deltog varje år och en gång var vi bara 4 omgångar ifrån att möta ligalaget VPS. Men motståndarna passade oss inte perfekt nu heller och äventyren i kuppen blev kortvariga. Kuppspelet förde oss inte ut i Europa och vi fick söka andra vägar. 2017 kom sen mejlet som vi väntat på. En Monesbo, bosatt i Tyskland, tog kontakt och kom med beskedet vi drömt om. Det tyska fotbollslaget FC Rüdinghausen undrade om vi var intresserade av att spela en Europacup-match. Vi tackade naturligtvis ja och bjöd in dem direkt. Med lite tur skulle returmötet spelas i Tyskland. Vi såg fram emot att äntligen möta ett riktigt fotbollslag och funderade att de säkert spelade i Bundesliga, alltså den högsta serien i Tyskland. Men det visade sig senare att de hörde hemma i någon slags Bundesliga, inte Bundesliga. De kallar sig dessutom Rüdinghausen med tillägget Allt i Herren, som Google Translate översatte till gamla gubbar. Vi konstaterade att det säkert bara var det tyska sättet att säga representationslag. Nå, nu hade vi i alla fall en riktigt fet tysk mask på kroken. Vi hade bokat matchdatum och detaljplanerade ett program som skulle kulminera i en landskamp mot det flerfaldiga världsmästarlandet. Vi skulle ha Finlands och Tysklands flaggor hissade på arenan, vi skulle spela nationalsånger och vi skulle äntligen få marschera in till en internationell match. Men dagen innan de skulle anlända kom sen beskedet. En nyckelperson i Tyskland hade fått en akut sjukdomsattack och de avbokade hela resan. Det blev ingen landskap den gången heller. Och lika tur var väl det. Vem vill spela match mot ett gäng gamla gubbar från en Bundesliga? Efter att ett par år har spelat på den lägsta serienivån som fanns ansåg bollförbundet en dag att division 6 inte var tillräckligt låg nivå. Inför nästa säsong skulle man för första gången införa en ny serienivå, division 7. Ja, ni hör hur det låter. Det är som att slå på någon som redan ligger. Inför den säsongen fick vi även med oss Mattias, en late bloomer, som skulle göra målvaktsdebut som 40-plussare. Han var tydlig med en sak. Han kom inte med för att bli reservmålvakt. Att sitta på bänken i division 7 måste vara höjden av förödmjukelse, ansåg han. Men man ska inte bortse från möjligheterna som det också kan ge att vara sämst. Vi har alltid drömt om att få profilspelare till vårt lag och den här säsongen skulle ske. På ett 40-årskalas träffade jag Jimmy Varg. Ja, ni minns, han som några år tidigare hade spelat i Jarro på centralplan. Han berättade att han troligen är den enda spelaren som gjort mål på alla serienivåer i Finland. Plötsligt insåg jag vilket guldägg jag satt på. Jag samlade mig snabbt och frågade om han faktiskt också gjort mål i division 7. Va? Finns det en sån låg nivå? Förhandlingarna gick ganska snabbt efter det. Han kunde ju inte gå runt och skryta om att han har gjort mål på alla nivåer om han inte har gjort det. Strax efteråt kunde vi lansera årets nyhet. Ligaspelaren Jimmy Varg är klar för Mono. Vår uselhet hade vänts till att bli vår attraktionsfaktor. I årets första match, på grusplan i Sanddivision 7 anda, fälldes jag 20 minuter in i matchen och domaren blåste straff. Det var en nervös och mycket spänd Jimmy som begav chansen. Och han tog den. Nu hade han gjort mål på alla serienivåer i Finland. Jantelagen i all ära. Man ska inte underskatta det man är, trots att det enligt alla mätare inte är det bästa. Vi var i detta fall helt enkelt tillräckligt dåliga för att bli intressanta. När jag i tiderna skrev min prograduavhandling fascinerades jag storligen över ett fenomen som undersökts i Italien och USA och som kommit att kallas socialt kapital. Det handlade i en något förenklad form om att körsång och fotboll bidrar till välfungerande samhällen, hälsa, välmående, förtroende och ansvar. Och jag har lärt mig att förstå varför. En sommar för många år sedan begravde vi min då 24-årige svåger. Jag fick beskedet om hans bortgång när jag satte mig i bilen efter en träning och började köra hemåt. Världen stannade utanför brandstationen i Nykarleby när jag insåg vad beskedet jag just fått egentligen betydde. Vi begravde honom en varm lördag i juni. Kyrkan var full av släkt och unga vänner och det var en fin och hoppfull men också oerhört tung begravning. När begravningen var slut tittade jag på klockan och insåg att jag skulle kunna hinna till andra halvlek i Kolby där Mono hade bortamatch. Hur sjukt den låter, så for jag. Jag bytte den svarta kostymen mot den röda spelskjortan, snurrade på mig fotbollsskorna och hoppade in efter pausvilan. Jag gjorde 2 mål och Mono vann med 8-0. Vi kom in i omklädningsrummet, stampade i golvet och ropade "Hej, hej, hej!" som man gör när man har vunnit en viktig match på den här nivån. Sorg är en svår sak, lärde jag mig. Men bland mina fotbollsvänner var allt som vanligt och jag var under den här tiden oerhört tacksam över att ha den gemenskapen. Jag tror på riktigt att gemenskapen i fotbollslag eller körer eller vilket sammanhang det nu sen må vara är bra mycket viktigare än vi tror. Ibland räddar det nog till och med liv. För några år sedan tog min fotbollskarriär slut. En höftskada satte stopp för en lång och framgångsrik karriär. Men vilka år det var! Nu är jag istället juniortränare för LBK P11, ett lag som är fullt med sköna typer och där jag får träna min egen grabb. Jag hoppas att han och de andra 30-talets spelare ska få uppleva åtminstone en del av allt det som fotbollen gett mig under 35 år. För mig blev Mono, som ni kanske har märkt, så mycket mer än ett fotbollslag. Min proffsdröm om spel i Manchester United slog aldrig in. Men jag gjorde det i Munsala United. Här har jag fått vara rockstjärna, actionhjälte, författare och politisk aktivist. Jag är också förstås fotbollsspelare och klubbpresident i världens kanske enda proffslag i division 7. Ett år fick jag utmärkelsen Monos mest värdefulla spelare. Det är ett pris som varken Leo Messi eller Cristiano Ronaldo har fått. Och vem har sagt att man inte kan vara fotbollsproffs på riktigt, riktigt låg nivå? Jag heter Thomas Knuts och idag har jag fått vara din sommarpratare. Tack alla ni som röstar fram mig till den här möjligheten. Tack för att jag fick chansen att berätta om allt jag lärt mig om framgång och motgång, om personligheter och olikheter och om allt som är möjligt bara man har ett bra gäng runt sig. Gå och se på lite lokal fotboll på riktigt låg nivå. Det kan ge mer än ni tror. Tack för att ni lyssnat. Ja, förresten, en sak till. Hej då!
Dagens sommarpratare var Thomas Knuts, redaktör Lin Jung, producent Jessica Jensen. Sommarpraten görs av Parad Media för Svenska Yle.